Hej och välkomna till fjärde avsnittet av Underrättelsepodden. Jag heter Tony Ingesson och med mig har jag som vanligt Magnus Andersson. Välkommen Magnus.
Tack så mycket Tony.
Den här gången tänkte vi att vi en gång skulle ta upp tråden från den här omröstningen vi hade på Twitter. Och eftersom vi redan har betat av det första alternativet, kuppförsöket i Montenegro, i vårt förra avsnitt, så tänkte vi den här gången ta oss an ämnet polisiär underrättelsetjänst. Och då menar vi alltså kriminalunderrättelsetjänst, det vill säga inte Säpos verksamhet utan sånt som den öppna polisen sysslar med. Och som tur är så har vi ju vår egen expert med oss, nämligen Magnus, som ju är en praktiker inom detta området. Så det blir främst Magnus som kommer att få introducera oss här. Och vi kan ju helt enkelt inleda med, Magnus, vad är polisiär underrättelseverksamhet?
Ja Tony, du är inne på en av de här centrala delarna som du nämner här direkt i början. Och det är ju att polisiär underrättelseverksamhet är ju en typ av underrättelseverksamhet som man normalt sett annars brukar kalla för kriminalunderrättelsetjänst. Framförallt i internationella sammanhang. Och tidigare i Sverige så kallades det för kriminalunderrättelsetjänst också. Och kriminalunderrättelsetjänsten då är ju den form av underrättelsetjänst som rättsvårdande myndigheter bedriver. Där syftet är att studera brott, brottslingar och brottslig aktivitet. Och som du också var inne på, så en sån här central skillnad mot annan typ av inrikesorienterad underrättelseverksamhet, så är det ju då att polisen och andra rättsvårdande myndigheter syftar ju till att skydda medborgarna. Och likaså är då den underrättelseverksamhet som bedrivs inom de här myndigheterna har som sitt huvudsakliga syfte då att skydda medborgarna från händelser som är negativa för dem. Alltså främst sådana händelser som utgör brott. Medan en säkerhetstjänst i huvudsak sysslar med att man ska skydda staten. Och det är väl egentligen den mest centrala av skillnaderna där. Jag tänker att vi kommer säkert in på vad man gör inom den polisiära underrättelseverksamheten här också lite framöver.
Så som jag har förstått det så handlar ju polisiära underrättelsetjänster om att bland annat stödja rättsprocesser.
Ja, det stämmer. Det är ju en av de här stora delarna i den polisiära underrättelseverksamheten där den kanske skiljer sig från annan underrättelseverksamhet. Och det är just dess nära koppling till en rättsprocess, alltså rättskedjan då i Sverige. Den stora skillnaden då för andra underrättelseverksamheter är ju att de ofta kopplar in i en beslutsprocess av en politisk karaktär. Och där kan man ju se vissa saker som gör att de här två skiljer sig åt. Framförallt så är det i rättskedjan då, så går man ju ofta ifrån ett förhållande som är sekretessbelagt till att man går till offentligheten. Det vill säga att sådan information som förekommer i en förundersökning kommer ju att till stor del föredras i samband med tingsrätts- och hovrättsförhandlingar. Vilket gör att det finns hela tiden det här slutmålet även för en underrättelseverksamhet är att det kan delar av information kan nå fram till att offentliggöras. Sen är det ju såklart så att en polisiär underrättelseverksamhet har ju också sekretessbelagda delar som inte når fram eller som inte kvalificerar sig till att gå in i rättskedjan genom inledandet av förundersökning. En stor aspekt av den här delen som sekretessen till exempel hanterar är ju att värdera inkomna tips till polisen. För bara för att man tipsar polisen så behöver det inte vara så att det man tipsar polisen om egentligen finns någon grund för eller någon äkthet i. Sanning är ju ett lite farligt begrepp i underrättelsesammanhang kan jag känna, men det kanske inte är äkta saker man berättar om. Och således en viktig uppgift för den polisiära underrättelseverksamheten att bedöma huruvida det som kommer in i tipsvägen faktiskt har någon grund eller om det bara är någon som försöker sätta dit någon annan på helt ogrundade omständigheter.
Ja, som jag fattat det så kan det väl också hända att den polisiära underrättelseverksamheten kanske också tittar på fenomen som inte nödvändigtvis är kopplade till en specifik rättsprocess eller ett specifikt brott. Så till exempel om ett kriminellt gäng, säger vi, är på väg att etablera sig i en ny stad. Är det någonting som skulle kunna fångas upp av den här typen av underrättelseverksamhet?
Det skulle det kunna vara. Då får man ju någon form av förvarningsfunktion för att säga att nu tror vi att i staden X då verkar det som att en ny kriminell gruppering har fått ett fäste eller har börjat rekrytera medlemmar. Och det i sig kan då medföra annan typ av brottslighet än vad man har sett där tidigare. Till exempel gängvåld som vi tyvärr ser väldigt mycket av i Sverige just nu. Men en annan sida av det du pratar om också, där man stödjer någonting annat än rättsprocessen, det kan ju vara i trygghetsskapande arbete. Man kan ju till exempel tänka sig att vi har ett område där det inträffar väldigt många personrån mot medborgare längs med en cykelstig. Då kan den polisiära underrättelseverksamhetens analysfunktioner då identifiera att vissa områden är mycket mer brottsutsatta än andra. Och tillsammans med brottsförebyggande operativa sidan med de poliser som arbetar ute på ett lokalpolisområde till exempel, kan man då finna åtgärder för att förbättra situationen längs med den cykelstigen. Klippa ner buskar, se till att det blir lite bättre ljus på kvällar till exempel. Samtidigt som man kombinerar det med någon riktad insats mot de individer som man har en misstanke om att de begår brott längs med det området då, personrån i det fallet i det här exemplet. Och det är mer en form av då situationella åtgärder och situationell brottsprevention som det handlar om.
Och på tal om det här, för att återvända lite grann till det här med organiserad brottslighet, så har jag ju bett dig ta en titt på den här listan med punkter, 34 punkter som regeringen föreslog ganska nyligen i sitt åtgärdsprogram mot brottslighet. Vilka är det där som du skulle tycka var intressant att diskutera ur ett underrättelseperspektiv?
Ja, där finns ju en hel del förslag som finns på den listan som jag tror är väldigt centrala för att polisens underrättelseverksamhet och polisens mer avancerade utredningsverksamhet ska ha en möjlighet att faktiskt bevisa och leda fram först för underrättelseverksamheten att leda fram till att upptäcka organiserad brottslighet och sedan mera då på utredningsskedet att bevisa att det konkreta brottet har inträffat. Mycket av det som är av relevans i det här sammanhanget är ju sådana åtgärder som gör att rättsvårdande myndigheter har lättare att komma åt information som de kriminella försöker hålla hemlig. En väldigt viktig del för att genomföra ett brott är ju att man hemlighåller innehållet i det man gör. Om man till exempel ska smuggla narkotika så vill man ju inte riktigt berätta när och var och hur mycket och i vilken bil till exempel som narkotikan kommer. Så det finns ju ett starkt moment av att hålla saker och ting hemligt. Och tittar man då på den här listan över åtgärder så ser vi ju till exempel en toppen på den listan är ju då hemlig dataavläsning. Och det kan ju låta som att hemlig dataavläsning är det att rota runt för en massa datorer då som polisen ska kunna göra. Alltså hemlig dataavläsning är ju det begreppet som idag används egentligen för att kunna ta del av information som förekommer i till exempel en mobiltelefon. Alltså den krypterade kommunikationen som av den tekniska utvecklingen och egentligen vilken medborgare som helst har tillgång till krypterad kommunikation i form av olika appar i mobiltelefoner. Och det är ju ganska vanligt att man i kriminella miljöer såklart använder sig av krypterad kommunikation för att prata om hemligheter. På det sättet skiljer man sig ju inte åt emot Sovjet och CIA i Berlin till exempel, där man försökte lyssna på varandra. Och även då den här idén om att man försöker dekryptera vad man pratar om. Det finns ju ett behov i de här miljöerna att komma åt det som, eller att bibehålla hemligheter och för polisens del då att komma åt det som är hemligt.
Medan vi fortfarande är inne på det här med hemlig dataavläsning. Visst är det så att vissa andra länder, även i Europa, har betydligt en helt annan syn på det här rent lagstiftningsmässigt?
Oh ja, visst är det så. Det finns flertalet olika länder i Europa där man har den kapaciteten att ta del av innehållet i till exempel mobiltelefoner då, som idag är en form av dator såklart. Och det finns många länder som där det är en självklarhet skulle jag vilja säga att man gör detta.
Kan man tänka sig att som jag har förstått, Italien är ett land som vi har dykt upp när vi diskuterat det här. Kan man tänka sig kanske att Italien har ju då en, får man väl ändå säga, ganska lång erfarenhet av att bekämpa en ganska aggressiv typ av organiserad brottslighet. Kan man tänka sig att det kanske har uppstått som en utveckling där?
Det skulle jag nog kunna tänka mig också. Och det som kanske är då en sån här, om man kan använda fördel, men det som är en fördel då för Italiens del i det där sammanhanget är ju också att maffian då som har på något sätt utgör den här idén om hur den kriminella organisationen ser ut har också kanske skapat ett förhållande där det är naturligt att man ser att det finns en organiserad motpart som försöker då hemlighålla sina aktiviteter. Medan brottsligheten i Sverige, den organiserade brottsligheten, har inte riktigt lika starka, tydliga strukturer av organisation. Utan i Sverige så är den organiserade brottsligheten till väldigt stor del organiserad i nätverksform med personer då med personligt inflytande eller väldigt goda kontakter med specialister och sådär. Och man har inte riktigt samma uttalade organisatoriska strukturer som gör att de kanske blir en mer påtaglig motpart i ett sådant arbete. Så det, visst kan det vara så att det spelar in.
Är det några andra av de här punkterna som du har funderat lite extra på?
Ja, det som utifrån polisens underrättelseverksamhetshänseende och sådär, och även då den som jag brukar ofta säga det här, den avancerade utredningsverksamheten, så är det ju sådana saker som gör att man kan säkerställa bevisföring eller få tillgång till information som man annars har väldigt svårt att få. Och den här, det finns ju en punkt om att det ska bli enklare att använda hemliga tvångsmedel vid grov organiserad brottslighet. Och där kommer vi återigen att se den här behovet av att komma åt hemligheten. Va? Man talar om obligatorisk häktning för flera brott. Och obligatorisk häktning, det är ju ett sätt att under i varje fall en kortare tidsperiod fram till dess att rättegången hålls, att också då hålla personer som är misstänkta ifrån en verksamhet där de kan begå ytterligare då brottsliga handlingar. Och jag tror att man här ser man också behovet av att skydda vittnen genom att det blir svårare att påverka vittnen om den misstänkte då är häktad till exempel. Och vittnen återkommer ju lite längre ner också vad det gäller till exempel kronvittne ska utredas och för möjligheten till anonyma vittnen ska man undersöka också. Och här kommer vi ju in i de delar återigen där informationen då, i det här fallet då bevisen på vittnen, blir en väldigt central del för att påvisa att ett visst konkret brott verkligen har skett. Att just kunna skydda dem som ska berätta om det. Det är tyvärr förhållandevis vanligt att man försöker påverka rättsprocessen genom att påverka vittnen. Så det tror jag väldigt mycket på, och jag tror det är väldigt viktiga punkter på den här listan.
Okej, tack. Vi tar en liten paus och när vi återkommer så ska vi fortsätta den här djupdykningen i kriminalunderrättelsetjänst med att titta på bland annat förhållandet mellan underrättelseanalys och utredning och hur det här kan samspela med brottsanalys och en del annat smått och gott. Så, välkomna tillbaka. Nu ska vi fortsätta den här djupdykningen i polisiär underrättelseverksamhet. Och jag tänkte vi kanske kunde börja med att försöka reda ut skillnaden mellan underrättelseverksamhet och utredning, Magnus.
Ja, det är en väldigt viktig aspekt att titta på när det gäller den polisiära underrättelseverksamheten och dess koppling då jämte utredningar. Särskilt om man jämför den med andra underrättelseverksamheter. Det finns ju en del av de här inhämtningsdisciplinerna, alltså de olika sätten att inhämta information till en underrättelseverksamhet, som kanske i traditionell underrättelseverksamhet som är mer kopplad i utrikessammanhang inte har någon uppdelning i förhållande till vilken verksamhet som kan hantera det. Medan inom polisen då, om man tar en sak som avlyssning, så är det ju en metod och ett verktyg som används i förundersökning och som är reglerat som en hemligt tvångsmedel. Så det är ingenting som en polisiär underrättelseverksamhet kan använda sig av. Talar vi saker som HUMINT, alltså den mänskliga inhämtningen, så ser det ju lite olika ut var någonstans inom vilken del av verksamheten som det används och på vilket sätt det används. Sådana saker som informatörsverksamheten, alltså där polisen får information från personer som rör sig och har kunskap om kriminella aktiviteter. Det är någonting som underrättelseverksamheten hanterar. Och som såklart också då är reglerat om hur det kan användas. Medans annan HUMINT som förhöret är ju någonting som sker i utredande verksamhet och som hålls efter det att förundersökningen inlett. Och förhör kan ju då hållas med alla personer som har någonting att tillföra i en utredning. Och vissa då av informationskällorna finns på båda sidor av det där förundersökningssträcket. Där till exempel telefontrafiken, den så kallad hemlig övervakning av kommunikation, är det, alltså där man får trafiken mellan till exempel telefoner, är ett verktyg i utredning. Men inom underrättelseverksamhet som motsvarar då ungefär samma information är det då något som heter inhämtningslagen som styr detta. Och då finns det i inhämtningslagen då en förutsättning där delar av informationen kan föras över till utredningen om det är så att den bidrar till bevisföringen i utredningen. Så det är också reglerat i lag hur det får hanteras. Så det finns källor som är helt exklusiva på olika sidor av det där strecket. Och det finns vissa informationskällor som finns på båda sidor, men då regleras av olika lagstiftning. Och en annan sån här aspekt också att ta i bemärkelse när det gäller underrättelseverksamheten och utredningsverksamheten. Det är ju då skillnaden mellan brottslig verksamhet och konkret brott. Konkret brott är ju anledningen till, eller om man har anledning att anta att ett konkret brott är begånget, så har man förutsättningarna då juridiskt att inleda en förundersökning. Medan brottslig verksamhet, det är information om brottslighet som är väldigt oprecis, den är väldigt osäker och man kan inte helt enkelt peka på att det är en specifik händelse vid ett specifikt tillfälle där vissa specifika individer är involverade. Det kan vara olika delar av de där små pusselbitarna, men inte tillräckligt många pusselbitar för att peka på det konkreta brottet. Så den polisiära underrättelseverksamheten när det gäller händelsekedjor syftar till att nå fram till tillräckligt god informationsgrund för att nå upp till den här gränsen att få anledning att anta att det konkreta brottet, alltså den konkreta brottsliga handlingen, har genomförts. Och i brottslig verksamhet så är det då det är en väldigt tidigt förberedelse och planeringsstadie av brottslighet. Men det kan också vara att polisen får information om väldigt allmän karaktär. Om att till exempel någon smugglar narkotika. Och så kanske det står någon smugglar kokain. Men när, var och hur och vem som eventuellt mer inblandad i information som saknas till exempel. Då är det en sån här väldigt oprecis information som anses vara brottslig verksamhet.
Ja, inom framförallt militära men även rätt så många andra sammanhang så brukar man skilja på olika nivåer av en verksamhet. Man brukar ju tala om taktiska nivåerna, det mest jordnära så att säga, det mest konkreta, det är liksom vardagliga kan man säga. Och sen finns det den strategiska nivån i den andra änden med de stora frågorna, de stora sakerna, långsiktigheten. Och så den operativa som då brukar falla någonstans lite grann. Mitt emellan de här två. Och de här exemplen vi pratat om hittills har ju varit åtminstone till en ganska stor del ganska taktiska. Men hur förhåller det sig just med de här olika nivåerna och polisiär underrättelseverksamhet?
Jo, det finns inom den polisiär underrättelseverksamheten också. Man brukar tala om de här taktisk, operativ och strategisk nivå. Och många av de exemplen som har varit än så länge är ju då av den väldigt taktiska karaktären eller ibland också mot den operativa karaktären. Man ska tänka sig att kartläggningen av en händelsekedja kan ju vara kartläggning av ett större brottsprojekt. Och ifrån det brottsprojektet kan det då på taktisk nivå bli ett antal mindre händelsekedjor som var och en av dem kanske slutar i att man kan inleda en förundersökning. Den sidan som polisens underrättelseverksamhet också har när det gäller de här tre nivåerna, taktisk, operativ och strategisk, det är också att de skärs ju av om man sysslar med underrättelseanalys eller brottsanalys. Underrättelseanalysen är ju oftast inom den polisiära underrättelseverksamheten väldigt inriktad på aktören som utgångspunkt. Alltså man utgår ifrån information om ett specifik persons aktiviteter eller till exempel en kriminell grupperingsaktiviteter om det är på operativ nivå. Och hade det varit på strategisk nivå då kanske man snarare kommer in på indikationer om hål i hur regelsystem eller lagstiftning i Sverige fungerar. Ta till exempel bidragsbrottsligheten. Om polisen på taktisk nivå för en specifik grupp personers kriminella aktiviteter kan identifiera vissa hål som de utnyttjar sig av, så kan man i den strategiska analysen kanske då leta efter om det finns fler grupperingar som sysslar med att nyttja sig av det där hålet i bidragssystemet. Och om man då identifierar det på flera olika håll, då har man identifierat en indikator på att vissa delar av ett bidragssystem kanske inte fungerar. Och det skulle vara den strategiska slutsatsen i det här sammanhanget. Brottsanalysen, som också då är den här andra delen som skär igenom de här taktiska, operativa och strategiska, det är den som istället för att utgå från personerna så utgår den ifrån händelserna. Det kan ju vara den enskilda händelsen eller ett mindre antal händelser som allihopa hänger ihop i en serie där man försöker förstå om de här är en och samma gärningsman eller samma typ av gärningsmän. Om man till exempel skulle haft en rad värdetransportrån så skulle man då kunna tänka sig att alla de här, beroende på likheter i genomförandet, skulle kunna vara samma gruppering. Om man då är helt ovetande om vilka personer som skulle kunna vara involverade. Brottsanalysen på operativ nivå ser ofta sådana saker som att leta efter platser och tidpunkter till exempel där brott inträffar mera ofta. Och om det är så att brottsligheten som anmäls i ett visst område avviker ifrån vad man kan förvänta sig att den ska göra. Och således en avvikelse från det som är normalbilden i det sammanhanget. Och på strategisk nivå, ja, där kommer man in och letar efter brottsfenomen som kanske börjar någonstans utanför Sverige. Det finns ju till exempel på hur odling och cannabisodlingar i mindre omfattning eller av olika grupperingar i lador eller källare eller liknande eller lägenheter för den sakens skull. Hur det började ute i Europa och sen dröjde det ett eller två år innan det fenomenet hade dykt upp i Sverige för första gången. Och det är typexemplet på en sån här strategisk brottsanalys där man försöker leta efter indikatorer på brottslighet som man ser på andra delar av världen som ligger i närhet.
Om vi återvänder lite grann till det här med operativ brottsanalys. Jag har ett minne av att jag har hört om en sån här historia från New York på 80-talet. Att det var en tunnelbanepolis som, han var inte så högt uppsatt har jag för mig, men han hade något intresse för det här så att han drog igång någon form av kartläggning av brottsligheten i tunnelbanesystemet där de delade upp det på olika hållplatser eller tunnelbanestationer och tidpunkter. Och så kunde han då, av det här kan han avläsa ett mönster, att en viss typ av brottslighet var mycket vanligare på vissa ställen vid vissa tider och sådär. Sen kunde man då inrikta motåtgärder på basis av det.
Det där låter som en sån här klassisk problem-oriented policing-grej. Problem-oriented policing är en inriktning inom polisverksamhet då, där man ska fokusera på att försöka att förstå grunden eller kärnan i ett problem och därefter försöka att anpassa sitt operativa svar för att lösa problemet. Och i det här fallet så låter det som att man har en klassisk hotspot och hot times-analys där man letar efter vilken station vid vilken tidpunkt inträffar mest brottslighet. Och genom att använda den kunskapen kan man då dirigera patruller till exempel till den här platsen vid de här tidpunkterna. Eller så kan man också på stationerna skulle man till exempel kunna undersöka om man skulle kunna ändra någonting i stationens upplägg för att förbättra så att en viss typ av brottslighet inte sker. Om det till exempel sker väldigt mycket fickstölder i köer att ta sig in till tunnelbanespåren så kanske man skulle ändra kösystemet så att man inte skulle klara av att stå så nära varandra och komma åt plånböcker som sticker upp ur fickor eller något liknande.
Och det här leder just in på en, man kan säga, lite mer vardaglig typ av brottslighet. Vi började ju prata om den organiserade brottsligheten som ju är av en annan natur så att säga. Men det här känns ju som lite mer impulsiva saker som inte riktigt är någon större nätverk eller planering nödvändigtvis bakom.
Ja, fast det riktigt så tror jag, visst förhåller det sig så att det finns den här impulsiva typen av brottslighet som är beteendedriven och som egentligen är en slumpmässiga måltavla och sådär. Och det är ju då en viss typ av, eller en viss del av den brottslighet som man analyserar såklart. Men även i det som vi ibland upplever som den här beteendedrivna så förekommer den planerade och organiserade formen av brottslighet. Det är ju inte helt ovanligt att det finns hela ligor som är inriktade på att ta sig till delar av Sverige för att där etablera någon form av operationsbas, även om du inte använder det uttrycket, men att etablera en form av operationsbas ifrån vilken man bedriver inhämtning mot vilka villor man till exempel ska göra inbrott i. Och sen har man ett visst antal dagar i det området då man helt enkelt gör sina inbrott efter varandra. Och så tar man sig in i villorna med en förhandsbeställning kanske efter vad man är ute efter. Kan vara platt-tv-apparater eller datorer. Och sen packar man ihop de här och antingen transporterar man dem själv eller så skickar man dem med någon annan som då transporterar ut de här stulna produkterna till det landet ifrån vilken ligan har sitt ursprung. Jag vet, ibland är det till och med en sån hög grad av regelbundenhet så att jag vet att jag själv för några år sedan kunde peka på en ram av 4 veckor inom vilket ett specifikt bostadsområde i Malmö till exempel skulle utsättas för en inbrottsräd där gärningsmännen skulle komma att använda exakt samma sätt att ta sig in i de här villorna som det var tal om då. Och det var i huvudsak baserat på säsongsvariation och sedan deras modus operandi. Och mycket riktigt så var det de 4 veckorna som det pekades ut som det även det efterföljande året inträffade. Men då fanns det en liten överraskning som väntade i detta område, det vill säga vi hade placerat lite fler patrullbilar under de timmar vid de tidpunkter då det fanns en högre risk för det. Och då hann man också fram när de första samtalen brukade komma in. I den här specifika grupperingens modus operandi så var det dessutom att man gärna gjorde det på natten när folk var hemma och låg och sov. Men det var många år sedan nu och jag tror inte vi har sett dem. Med veterligen har man inte sett den typen av räd sen då när vi stod och väntade.
Den här planeringen som de här kriminella ägnar sig åt. Jag nu bor jag ju på landsbygden så jag hör ju lite, jag får ju en del perspektiv och exempel därifrån. Men jag har hört bland annat att det har funnits exempel där de kriminella har väldigt medvetet inriktat sig på att göra inbrott hos vissa lantbrukare som de då har vetat om har haft större mängder kontanter hemma. Därför att de har betalat säsongsarbetare och sådana här saker. Eller haft av någon annan anledning har de behövt ha kontanter hemma för vissa typer av utgifter. Då har de kriminella vetat om det och så har de gjort inbrott när just de här kontanterna fanns i den här personens hem. För att de vet ju att kontanter är naturligtvis väldigt attraktivt. Det får ju mig tänka lite grann på, det låter ju nästan som att de kriminella i någon mån också bedriver en form av underrättelseverksamhet här. Och det leder ju mig in på nästa tanke att när vi pratar om stater och säkerhetstjänster så är det ju ofta ett slags spel mellan olika underrättelseaktörer som i någon mån konkurrerar mot varandra och bedriver verksamhet mot varandra. Finns det någon likhet här i den polisiära världen också?
Absolut. Du är inne på en väldigt sån här viktig aspekt av att man ska inte underskatta vissa kriminella grupperingars förmåga till att rikta inhämtning och planering för att genomföra brottsprojekt. Och här är det du pekar på i ditt exempel är ju då den kriminella grupperingens behov av att få tillgång till hemligheten som den här lantbrukaren då har om när den har pengar hemma till exempel i ditt exempel. Och den här infiltrationen då av målet för en stöld, det är någonting som förekommer. I vilken omfattning och så, en sån den väldigt kvalificerad brottslighet som vi pratar om där, men ibland så kanske det finns en hög grad av planering på förhand. Ibland så bara snubblar de här kriminella grupperingarna över den där hemligheten som de har nytta av. Men visst finns där en interaktion i form av ett underrättelsespel emot dem. Det här är ett område som är oerhört lite forskat på vad det gäller kriminella organisationers underrättelse och säkerhetsunderrättelsetjänst som de bedriver. Mig veterligen så finns det bara ett fåtal skrifter om detta, bland annat en som behandlar Kali-kartellens underrättelseverksamhet. Och det som var intressant och signifikant för dem var kanske att Kali-kartellen nyttjade sig bland annat av taxichaufförerna i, vilken huvudstad kan det vara där Kali-kartellen hängde? Det har jag, kommer jag inte ihåg. Vet du det, Tony? Vilken det? Ja, det är inte så viktigt kanske.
Kan det vara Bogotá?
Ja, Bogotá kan såklart. Så, såklart måste det vara det. De använder sig av taxichaufförerna där i varje fall för att inhämta uppgifter om när DEA-agenter landade på flygplatsen till exempel. Så det här, detta är ett sånt forskningsområde där man verkligen skulle kunna börja undersöka vad finns det för lärdomar att dra om hur kriminella organisationer förbereder sina kriminella projekt.
Ja, spännande. Då vet vi vad du kan syssla med sen efter du har disputerat.
Ja, det hade varit en väldigt intressant del att titta på, måste jag säga.
Okej, tack. Vi tar en paus till och när vi återkommer så kan vi ju runda av den här djupdykningen med att titta på lite olika verktyg till exempel och annat spännande.
Det låter som en god idé.
Så, välkomna tillbaka. Då tänkte jag att vi skulle runda av som sagt med att titta på det här med vilka verktyg som används. Och jag vet att det finns en hel del likheter här i olika rättsvårdande myndigheter, vilka verktyg man använder. Men du kan väl ge exempel på det som ni använder, Magnus?
Ja, alltså när det gäller verktyg så kan man tala både om dataprogram såklart, men också om metoder. Och ibland så är de två sakerna väldigt nära besläktade med varandra. Den sån här mest klassiker som om man har stött på den här typen av verksamhet tidigare som de flesta har talat om är ju då såklart program som Analysts Notebook till exempel som är ett program för att visualisera nätverk och att göra nätverksanalyser för hur människors olika relationer ser ut. Om man till exempel begår brott tillsammans eller om man har förekommit i en och samma möte kan det vara. Eller om man har åkt i samma bil tillsammans till exempel. Så skapas det ett nätverk av relationer mellan människor. Och det är ett sätt att försöka hålla reda på komplex information i den meningen att vi har en begränsning i vad våra hjärnor klarar av och hur mycket vi klarar av att hålla i vårt arbetsminne. Och för att underlätta det så kan man då visualisera det. Och användningen av nätverksanalys den har nog förekommit under väldigt, väldigt lång tid inom polisiär verksamhet, både internationellt och i Sverige. En rolig sak där kanske på just Analyst Notebook och det här är ju att Sverige var en av de första större kunderna som det företaget som gör Analyst Notebook hade. Vilket innebar att i slutet på 90-talet så var Sverige också väldigt, svensk polis väldigt bidragande i utvecklingen av den typen av analysprogramvara. Det är också en analysprogramvara som kan hantera andra metoder som till exempel händelsekedjor där du analyserar hur olika händelser sker efter varandra. Och det kan vara bra för att hålla isär vem som gör vad vid vilket tillfälle. Helt enkelt.
Om inte jag minns fel så är väl Analyst Notebook dock inte helt enkelt att komma över för vanliga privatpersoner.
Nej, för vanliga privatpersoner så får man... Ja, fast jag tror att man kan köpa det som privatperson om man bara har pengarna att betala för licensen i det sammanhanget skulle jag tro. Jag vet inte om det finns någon begränsning i övrigt. Men den här typen av programvara är ju någonting som finns gratis tillgängligt. Det finns till exempel ett program som heter YED eller något liknande som är en helt gratis programvara. Vars huvudsakliga ändamål är att rita upp nätverk över datorer och sån här tror jag det är som det utvecklats för. Men dess funktionalitet överensstämmer med hur såna här, den här typen av länkanalysverktyg fungerar. Och sen finns det ju såklart då för de lite mer avancerade nätverksanalyserna, alltså sociala nätverksanalyser. Så finns det ju andra verktyg där det är mycket beräkningar och inte bara visualisering. Och då finns det ju program som NetDraw som i de allra flesta fallen då har mycket, mycket mer avancerade funktioner i det hänseendet än vad till exempel Analyst Notebook har.
Ja, det är spännande. Det var framförallt priset och just det här med, jag tittade på det här någon gång att det var inte bara att lägga det i inkorgen så att säga, utan det var ett ganska högt pris tror jag som inte var helt uppenbart att få fram. Plus att man då måste liksom teckna ett avtal på ett lite mer intrikat sätt än man är i vanliga fall.
Jag tror det också. Och nu för tiden så är de ju inte helt ensamma på den marknaden att sälja sådana där saker. Det finns ju ett företag som heter Palantir till exempel som säljer en likartad funktionalitet. Och för den intresserade då så kan man ju bara googla på de här eller söka på YouTube på de här namnen så ser man ganska många beskrivande filmer om hur de fungerar och vad man kan göra.
Ja, men det är spännande. Vi lägger några av de här alternativa programmen då i våra show notes så kan ni hitta lite mer, gå vidare där.
Ja, det skulle vi kunna göra tycker jag. Men var du intresserad av lite andra saker som man gör också i analysmässigt, i metoder och verktygshänseende? För jag tänker att det är många aspekter som inte bara är nätverksanalys.
Ja, jag har för mig att jag har hört att det finns geografiska verktyg också. Det låter lite spännande.
Ja, det stämmer. Det är ju en väldigt stor del. Mycket av den datan som finns tillgänglig för den polisiära underrättelseverksamheten har ju en XY-koordinat och då går det att göra geografisk analys på det. Det är ju sådana verktyg som till exempel vanliga klassiska geografiska informationssystem som man använder för att leta efter densiteter i tid och rum för var brottsligheten samlar sig. Och även där finns det ju då gratis alternativ för den hugade spekulanten såsom till exempel CrimeStat eller CAST finns det ett annat program som heter som gör samma sak som de här då kanske lite dyrare varianterna ArcGIS. Och där finns ju också ett gratis program som QGIS som gör samma sak. Så det här är ju egentligen inga saker som egentligen är så konstiga. Det här är ju verktyg som används i flera olika sammanhang va. Men den geografiska analysen kan man då använda där som sagt för att hitta de här klustringarna i tid och rum. Det är en väldigt viktig del i att förstå brottsanalysen. Men andra aspekter återfinns ju i frekvensen också över tid om hur brott så att säga följer varandra särskilt i en serie. En viktig aspekt där är ju den geografiska profileringen till exempel som väldigt nära kopplar an till människans levnadssätt i det geografiska rummet. Och geografisk profilering är ju en metod för att helt enkelt hitta det man kallar för en ankarplats. Alltså den platsen utifrån vilken gärningsmannen utgår ifrån när den gör sina brott i en serie. Och det baseras på ganska grundläggande idéer om hur människan är i sitt vardagsliv. Till exempel är människan lat. Så väljer den ju att ta närmsta vägen mellan två platser. Och det kanske tydligaste exemplet där, det ser ni ju alla när ni är ute och går på en vanlig trottoar. Och så helt plötsligt så finns det en liten jordgång som korsar i en, som så bildas en liten triangel vid den där trottoaren svänger i 90 grader. Och så finns det oftast en liten upptrampad jordgång. Det är ju tecknet på människans lathet.
Är det här ungefär som det här man ser på i tv-serier och filmerna? Utredarna har en stor karta och sen sätter de nålar och sen så bildar nålarna till slut en slags mönster och sen så säger de att i mitten någonstans kanske gärningsmannen bor.
Det var så det började och det är så man fortfarande kan göra. Det finns ju såklart då också avancerade programvara för detta som program som kallas Rigel eller Rigel till exempel. Och även viss gratisprogramvara kan göra den här typen av analys också, det här CrimeStat som jag nämnde innan. Men man ska också veta att man behöver inte alltid ha så här avancerad programvara för att göra det. Det är ju lite som du säger, man sätter upp de här små punkterna på en karta och sen så läser man efter vad som finns i mitten där. Jag tror till och med det finns en forskningsartikel som jämför olika sådana här program och den manuella metoden. Och titeln på den är It's no riddle, choose the middle. Och jag tycker det är ganska talande för vad man kan göra och hur mycket man egentligen, att den här, man är inte alltid beroende av ett dataprogram så länge man väl har god förståelse för hur en metod fungerar.
Och på tal om det här med metoder, nu pratar vi väldigt mycket datorverktyg här, eller liksom digitala verktyg, men en del metoder man använder är ju inte digitala utan det handlar ju mer om ett sätt att tänka och resonera.
Det stämmer. Det är en väldigt viktig del i analysverksamheten är att förstå hur man ska tänka och förstå principer för hur människan agerar och gör. En starkt återkommande sådan är ju rutinaktivitetsteorin som är tagen ifrån kriminologin och som egentligen bara menar på att brott inträffar vid de tidpunkter och de tillfällen där det inte är så mycket människor. Att människans rutinaktivitet styr var tillfällena för att begå brott finns. Och den kan man ju då också genom att kombinera den med jag tror det är psykologin över hur vi rör oss i geografin, så kan man ju också tänka sig att om vi tittar på den enskilda individen så har den ju då vissa rutiner i sitt vardagsliv som den följer, och i samband med de här rutinerna så uppstår brott också. Och i fallet med geografisk profilering då, som jag nämnde, så säger man ju egentligen de här brotten och möjligtvis andra spår är tecken på gärningsmannens rutinaktivitet som kan hjälpa en fram till var någonstans man ska leta efter en gärningsman.
Vad finns det för några andra sådana här liknande metoder som man också använder?
När det gäller till exempel modus operandi och så också, så kan man, när det gäller just den här tänkande delen, så finns det något som man brukar kalla för brottsskript. Och där delar man upp ett brottsgenomförande i olika faser, förberedelsefas och framgrupperingsfas, deployment på engelska, jag vet inte vad en bättre svensk ord skulle vara, och sedan kanske då en genomförande fas, en flyktfas och en avslutande exploateringsfas där man till exempel försöker omsätta pengar till varor eller någonting där man försöker få ut det som man har klarat av från brottet. Och då lägger man helt enkelt upp de tillvägagångssättet i så nedbrytbar detalj som möjligt. Det gör att man kan jämföra brott för att upptäcka om de ingår i en kedja till exempel. Men man kan också använda det för att upptäcka specifika punkter i brottsutförandet som man kanske skulle kunna göra brottsförebyggande åtgärder kring. En sån här, jag tror det är för många år sedan som man upptäckte till exempel att i själva överföringen av hur man skriver över bilar för att smuggla ut dem utomlands då, som är de man stal en bil och så försöker man smuggla ut den genom att skriva över dem på olika personer. Och det skriptet där då, jag tror det här, det är i och för sig forskning från Storbritannien då, men där gjorde man en brottsskript över det hela och identifierade då upp tillvägagångssättet för hur du gör ett bilbyte och skapade en tröskel i hur en bil kunde så att säga skyfflas bort i administrationen så den till slut inte existerade och därav gick att föra ut ur landet. Och det är ett exempel på det här brottsskriptet som kan ge en förebyggande, där det sker en förebyggande åtgärd. Andra saker kan vara i Sverige, som ett exempel är ju, ni kanske minns här under början av 2000-talet fanns det stora problem med kontokortsbedrägerier. Och i det brottsskriptet då, det tillvägagångssättet som man hade i modus operandi, så var det att man kopierade den koden som fanns på kontokortets magnetband. Och det ledde ju fram till att man införde de här chippen som vi använder idag och går och blippar med när vi betalar. Och det är ju en del i modus operandi som man då hittade den här svagheten, som man då kunde skapa en situationell preventiv åtgärd för att förhindra kontokortsbedrägerier på det sättet.
En annan sak som har dykt upp ibland i våra diskussioner är ju det här med hot- och riskanalys. Skulle du kunna säga någonting om det?
Ja, det är också någonting som frekvent förekommer i den polisiära verksamheten. Då är det, man kan säga att det finns två stycken typer av inriktningar mot den här. Det är skyddet av en enskild person, till exempel någon som ska skyddas i vittnesskyddssammanhang eller något liknande. Där man såklart måste bedöma vilket hot som föreligger mot den här personen och vilka risker det kan medföra om den när den ingår i ett sådant program. En annan form då av hot- och riskanalys är mer kanske kopplade till händelser såsom större torgmöten, demonstrationer eller andra former av evenemang. Skulle kunna vara besökande dignitärer till exempel. Här till exempel i Lund hade vi för ett tag sedan besök av påven. Och då är det ju klart att man inom polisen gör en bedömning av de hot och de risker som skulle kunna föreligga i de här sammanhangen. Och då är det både utifrån hotet mot den som kommer som besökande, som påven i det här fallet. Men där ska man ju inte glömma att polisens uppdrag i de här sammanhangen är ju också att skydda medborgaren. Så i de här typen av bedömningar så är det ju om det skulle utgöra någon hot och vilka risker det skulle kunna vara för de besökande vid det här evenemanget till exempel. Och sen utformar man då polisens insatser utefter den bedömningen som har skett.
Okej, tack. Det har blivit dags att runda av för den här gången. Men jag får tacka så mycket för den här uttömmande genomgången av polisiär underrättelseverksamhet.
Tack själv, Tony. Det var trevligt.
Och som vanligt gäller att för att hålla er uppdaterade om kommande utvecklingar och kommande avsnitt av podden så är det främsta kommunikationskanalen mitt Twitterkonto som ni hittar på @TonyIngesson i ett ord. Tack ska ni ha för den här gången.